För 3000 år sedan fanns en grabb som hade gått i mellanstadiet ungefär när vi möter honom i Bibeln. Det vill säga han var 10-12 år gammal. Jag vet inte hur mellanstadiekillar på den tiden var, men i min skolbuss så är de ganska stökiga. Samtidigt är det en rolig ålder, 10-12 år. Man börjar att ta lite ansvar för saker och ting och ena stunden är man lite åt det vuxna hållet och snabbt efter så är man nästan barn och liksom mycket spring och mycket stoj och mycket skoj. Den här killen, han möter vi i Bibeln som herde. Och vi får senare veta att han redan jagat bort både lejon och björnar ifrån får. Jorden. För att inte överdriva hans hjältestatus så här direkt i början på predikan så ska man kanske säga att det är möjligt att han inte var helt ensam utan att det var fler barn i ungefär samma ålder ute vid fårjorden. För herde var ett barnjobb. Det var för dem som inte dög till så mycket annat. Hans storebröder hade ju vuxit upp och var ju över tonåren eller runt 20-årsåldern och kunde hjälpa till med andra mer fysiskt krävande arbetsuppgifter på gården. Men David var yngst och fick vakta får. Så kommer en dag en äldre man gående in till Betlehem. Och med sig, kanske i ett litet rep, har han en kviga. Och han säger att han är där för att offra till Gud. Och så blir det liksom att han sammankallar till någon sorts gudstjänst så att de boende runt Betlehem kommer för den här offerhögtiden. Och så ska han offra den här kvigan till Gud. Och i samband med det här offret så presenterar han sitt egentliga ärende. För offrandet av kvigan var bara en täckmantel. Att han ska smörja en ny kung för Israel. Den andra kungen i ordningen för Saul är den första. Och det är ju rädslan för Saul som gör att den här gamla mannen som heter Samuel har med sig en kviga. För när han har hört Guds röst, gå till Betlehem och smörj en ny kung. Då säger han direkt till Gud, nej det kan jag inte göra. För om jag går iväg och smörjer en ny kung, då kommer ju Saul undra vad jag gör där. Och då kommer han att slå ihjäl mig, för han är ju kung och han vill ju inte ha någon ersättare utsedd. Och då kommer Gud upp med den här planen. Säg till Saul att du ska gå dit och offra och ta med dig en kviga, så ska det gå bra. Och så gör de så. Och så utspelar sig den här söndagsskoleberättelsen när alla sönerna ställs upp där och Samuel naturligtvis går fram till den äldste brodern och tänker att han är bred över axlarna och lång och ståtlig. Han ser nog bra ut, han blir nog en bra kung. Och Gud säger nej, det är inte han. Och så går Samuel fram till den andra brodern i ordningen och det är samma sak. Nej, det är inte han och inte han och inte han. Och så finns det ingen broder kvar. Så måste han ju fråga, finns det ingen mer? Jo, det finns ju David också, men han är ju inte här. Nu är det ju inte som på en modern bondgård bara att gå runt laggårdsknuten och hämta pojken när han är hos fåren. Utan han var nog åtminstone ett par timmar bort ifrån Betlehem. Man vallade nämligen större delen av året fåren i öknen. Och en stor del av herdens jobb var just att hitta lite växtlighet i det ganska karga landskapet som utgör Israel. Det finns några veckor på hösten. Då är man lite närmare byn, för då fick man valla in fåren på fälten, på sädesfälten. Och det var ju efter att de hade skördats. Så den här presidenten i Venezuela som alldeles för någon månad sedan blev så glad när han vann presidentvalet så han flyttade på julen. Hörde ni talas om det? Han sa att han blev så glad så han skulle unna folket en helgdag för att fira att han blev president, så han flyttade på julen till oktober. Så i Venezuela i år så ska de fira jul i oktober, för att han hade ju inte råd förstås att instifta nya helgdagar och säga nu ska vi fira, utan han flyttade på julen. Men det är lite möjligt att han faktiskt har mer rätt med vart julen ska placeras i kalendern än vad vi har. Därför att när, det här är en sidopassage nu då, men sådana är roliga också. I julevangeliet så står det ju att ängeln visade sig för herdarna på fältet, inte för herdarna i öknen. Och om man ska ta det där väldigt bokstavligt, så var alltså herdarna på fälten. Och det var man bara några veckor i oktober. Därför att först så skördas sädesfälten, och sen har ju Gud instiftat från Ruts tid att de fattiga ska få 2 veckor på sig att plocka spillet på skördesfälten. Det var ju till och med så att Gud uppmanade de som hade fält att inte vara så noga ute i hörnen, utan lämna lite säd så att de fattiga skulle få chans att plocka. Och så de här axeln som har fallit ifrån arbetarna och så. Så först skörd och sen 2 veckor av de fattiga. Och efter det då fick herdarna driva in sina jordar på fälten för att beta av stubben. Och naturligt gödsla och luckra upp jorden för den nya säsongen. Så kanske att vi skulle fira jul om ett par veckor. Egentligen, om man nu får säga så. Jag undrar ju varför en man som Samuel måste pröva sig fram. Är det han? Nej, det är inte han. Är det han? Nej, det är inte han. Därför att Samuel är ju den mannen som vi möter redan när han är en liten pojke, som säger de berömda orden: tala Herre, din tjänare hör. Och han har ju genom hela sin profetkarriär en fantastisk förmåga att höra Guds röst väldigt klart och tydligt. Till exempel när han får uppmaningen att gå till Betlehem och smörja en ny kung. Då är det ingenting att han måste fråga om eller gissa sig fram, utan då är direktiven väldigt tydliga. Så man kan ju ändå tänka att varför säger inte Gud direkt till Samuel att du behöver inte bry dig om dem där i byn, du kan gå direkt ut på fältet, för den han killen som vi ska ha, han är där. Ja, den enklaste svaret är naturligtvis att då hade vi ju inte fått historien. Och det är ju inte bara så att historien är liksom påhittad för att lära oss något, utan i hela Gamla testamentet så är det ju så att Gud, som ju kan vara med och styra allt, han liksom skriver ju berättelsen i verkligheten. Alltså våra författare, de får ju ta papper och penna eller en dator och sitta och skriva och hitta på. Men Gud, han kan liksom direkt med fingret forma verkligheten så att den blir till historier som vi lär oss av. Och vi förstår att det här är ett sånt tillfälle när vi ska liksom lära oss någonting. Gud väljer inte som människor. Gud ser inte i första hand till ålder, till axelbredd, till mognad eller styrka, utan Gud ser till andra värden, eller helt enkelt ser också in i framtiden att David kommer vi kunna göra någonting bra av. Han har ett gott hjärta. Och som utlåtandet om David är senare, han blir en man efter Guds ansikte. Nu inträffar en ganska märklig passage. Nämligen de här åren från när David är 10-12 tills han är 15-16. När han spelar harpa för kung Saul. Och det är ju liksom en sån där tillfällighet i livet som är för bra för att vara sann. Så antagligen är Gud med och styr där också. För kungen Saul, han har lämnat Guds väg. Han slutar göra som profeten Samuel säger. Och en konsekvens av det blir, står det i Bibeln, att Guds ande lämnade honom eller vek från honom. Om han lämnade honom personligen, men åtminstone lämnade Guds ande hans kungatjänst. Och det står till och med de ganska förbluffande orden att en ond ande sänd av Gud plågade Saul under de här åren. Och på något sätt kommer de på hovet att lite musik skulle kunna lindra de här psykiska panikångestattackerna under den här onda andens inflytande. Och på något märkligt sätt så hittar de samma pojk ute på Betlehems landsbygd. Det är ju ändå en bit från Hebron som är huvudstad i Israel vid den här tiden och där kungen sitter till Betlehem. Men det blir kung David, den blivande kungen David, som får komma och spela harpa för Saul. Och genom det så kommer David in i hetluften. Han kommer in i hovets miljöer. Han blir bästa vän med kungens son Jonathan. Och sen kan historien liksom fortlöpa. Efter ett par tre år så skickas David hem på lite fåraherdetjänst igen eftersom kungen ska ut i krig. Och nu möter de filisterna och deras jättekrigare Goliat. Och så får David ett springpojksärende från sin pappa, nämligen att ta lite matsäck och gå med till sina äldre bröder som ligger i armén som är där på fältet. Och det är då han får se Goliat, 2,97 lång, 3 centimeter ifrån 3 meter lång, som varje dag kliver ut på fältet och hånar Israels här och säger: skulle eran Gud vara något att komma med? Har ni verkligen ingen som vågar strida mot mig? Och om David nu är 15-16 år så har han väl en ung mans tonårings stora självförtroende. Och vi vet ju från Trafikverkets statistik att unga män har en förmåga att tro mer om sin egen förmåga än vad de klarar av. Och så är det väl i många fall. Eller om han bara känner Guds passion och liksom helig vrede och säger: här ska minsann inte någon komma och håna min Gud. Och så utspelar sig hela berättelsen när Saul tänker: okej, varför inte? Vi kan väl chansa, skicka fram den här ungpojken där. Och så klär de upp honom i hela kungens rustning. Inte, de kunde ju tagit en soldats rustning, men det är liksom kungens rustning. Det är det bästa av det bästa. Och David kan knappt gå, så han tar av sig alltihop igen. Och så väljer han sin slangbälla, sa vi i söndagsskolan. Men det var inte en sån slangbälla, utan det är en pinne så här med ett par snören på och någon lapp. Och sen så snurrar man så här, så man får upp en väldig fart. Och så släpper man dem där i rätt ögonblick. Och så kan man skjuta ganska hårt och långt, förstås. Men det är ändå inget större vapen att komma med. Därför att Goliat, han skryter med sitt stora spjut som är som en vävbom, står det. Själva skaftet på spjutet är som en vävbom. Ni som har vävt mattor någon gång vet hur grova de är. Och ett stort svärd. Och David, han väljer 5 stenar i bäcken och så skjuter han en sten rakt i pannan på Goliat så han stupar. Och där hade ju gärna berättelsen kunnat få sluta, men vi får de lite groteska detaljerna extra, att David går fram och tar Goliats svärd och hugger huvudet av honom också som avslutning. Det kan vara svårt ibland när man läser Bibeln att riktigt leva sig in i hur livet var. Vilken tid är vi i? 3000 år sedan. För 3 år sedan hade vi corona. Kommer ni ihåg det? För 300 år sedan uppfanns ångmaskinen. Redan då känns det ganska gammal tid, tycker jag. För 1000 år sedan så närmade vi oss avslutningen på vikingatiden. Och det är också det som i Norden är avslutningen av järnåldern. Men Mellanöstern och Israel låg ganska långt före oss. Så 3000 år sedan, det är inledningen av järnåldern i den här trakten. Det vill säga, det är mycket möjligt att Goliats spjut och svärd var gjort av järn och inte av brons. Men det var ändå så att järn var liksom det nya som var på väg. Och skulle man bearbeta metaller lite finare så var det fortfarande brons. Inledningen av järnåldern. Vi kan nog glömma det där med landsvägar och liksom skyltar till olika platser. Utan det är ganska öde mark där det bor grupper av människor lite utspritt. Och sådär. I den här miljön och landet så har då David fått kontakter via sitt harpspelande med hovet, men han lever fortfarande kvar ute i Betlehems marker med får. Och nu blir han plötsligt hjälte. Det är ju kung Saul som leder armén, men hela folket sjunger Davids lov, för det är han som har besegrat Goliat. Och då väcks naturligtvis kung Sauls avundsjuka, att han inte längre blir hyllad som hjälten som har vunnit kriget. Och där uppstår ju stridigheter, men i alla fall bråk och schismer mellan David och Saul, som håller på i många år, troligtvis 10, 12, 13 år framåt. Där ena versen så är de liksom, då säger Saul: "Åh, du är bättre än mig, David. Du är en ärans man. Jag förlåter dig allt." Och sen läser man bara 2-3 versar och då säger Saul: "Åh, vi ska kalla ut mina soldater. Jag måste döda David och vi ska följa efter honom och hitta honom." Och så där pendlade fram och tillbaka. Och kung Saul har ju lovat att den som besegrar Goliat ska få gifta sig med hans dotter Mikal. Så gjorde man ju ofta förr i tiden. Man lovade bort sin dotter som kung. Sådär. Men det får inte David göra sen plötsligt, utan då måste han också besegra 100 filister. Och så gör han det och så får han gifta sig med dottern. Och så pendlar det så här. Och det är klart att vi har ju förstått att Saul har ett psykiskt dåligt mående på grund av den här onda anden och så där. Under den här tiden så samlar ju David ihop ett litet gäng med folk. 30-40 gubbar ungefär, eller killar. Och det är de som kallas för Davids kämpar. Davids kämpar. Och de finns med honom sen. När han blir kung så är det de som blir befälhavare och liksom generaler i Davids arméer och så här. Under den här tiden innan David blir kung, då utspelar sig ju de här två historierna när Saul den ena gången går på toaletten i en grotta och den andra gången lägger sig och vilar i en grotta. Och i båda gångerna så är David och Davids kämpar längre in i grottan och skulle kunna döda Saul. Och Davids kämpar, hans närmaste män, de säger: "Nu har vi chansen, nu kan du gå fram och sticka kniven i honom." Och David visar stor karaktär och igen får vi liksom lära oss hur man bör bete sig och inte hur man liksom tänker bara smart, taktiskt, mänskligt att nu ska jag besegra min fiende. Utan David smyger fram och skär av en liten hörnbit på manteln och sen när Saul går ut ur grottan så visar David: "Titta här. Jag kunde ha dödat dig, men jag gjorde det inte." Och genast så svänger berättelsen och Saul ångrar sig och säger: "Åh David, du är så mycket bättre än mig." Och sen går det 2-3 versar till och sen säger Saul: "Nej, jag ska döda honom." När David nu är 30 år gammal ungefär, då blir han kung av Israel. Det är en ung kung, men å andra sidan levde man inte så länge på den tiden. David lever faktiskt tills han är 70, vilket är högst aktningsvärd ålder vid den här tiden. Så han är kung i 40 år. Och alla ni som känner till Bibeln, ni vet att 40 alltid markerar en lång tid. 40 år i öknen och 40 dagars fasta i öknen för Jesus och så vidare. 40, det är mycket lång tid. Och David, han blir den största, den stora krigarkungen, den som blir föredömet och liksom en sorts förebild för den kommande messias och allting sånt. Ändå präglas hans kungatid faktiskt av en hel del problem. Ett av de största fallen, det är ju när han ser från sitt fönster hur den vackra Batseba badar i någon pool eller bassäng utanför. Och han faller då som ledare för en sexuell frestelse, om vi nu ska jämföra med dagens språkbruk eller dagens ledare. Och han som kung kan han ju naturligtvis kalla in henne och ligga med henne. Det är inget större problem. Som kung har han ju flera fruar och så vidare. Men det blir ju också ett svek emot Batsebas man, som faktiskt är en av Davids kämpar. En av det här kärngänget runt David. Uri heter han. Och det är ofta så med synd att det börjar med någonting och den synden spär på, eller för att täcka den synden så tar vi till ny synd för att liksom, ni vet, man gör någonting litet först, eller litet, jag menar inte att det var litet och otrogen med Batseba, men i våra liv är det ofta så att någonting litet och sen så måste vi ljuga för att täcka över det och sen så måste vi fiffla någon annanstans för att täcka över det. Och här är precis en sån berättelse. Det börjar med en otrohet och så inser han sitt misstag, för Batseba blir gravid där på första natten. Då kallar han hem Uri från stridsfältet och hoppas att han då ska gå hem till sin fru och ligga med henne så att de sen 9 månader senare kan ursäkta det hela och säga: nej, men du var ju ledig, du hade ju permission där en dag i februari, så det är nog din unge. Men det går inte Uri riktigt på, eller i alla fall är han en nobel man också som säger att nej, det vore inte rätt mot mina kamrater som ligger i fält om jag skulle gå hem till min fru nu när jag har permission, utan jag vill bara vara en god soldat och göra mitt ärende och sen gå tillbaka till fronten. Så då tar David ett steg till och super Uri full dessutom. Han bjuder honom på en massa vin och hoppas att då kanske Uri i alla fall ska gå hem till sin fru. Men inte ens det, inte ens under alkoholens påverkan backar Uri, utan han står på sig. Och då har David liksom inget val längre. Och känner ni nu hur synden som började med otroheten trappas upp och trappas upp och trappas upp. Och nu slutar det i princip med ett mord där Uri får bära sin egen dödsdom tillbaka. Fast det vet han ju inte om, men han får ett förseglat brev som han bär tillbaka till befälhavaren Joar, som är en annan av de här Davids kämpar. Och i det brevet står det att han i nästa strid ska sätta Uri längst fram i fronten så att han går åt. Synd föder synd. Ofta är det så. Och när vi börjar på den vägen så kan det vara svårt att ta sig ut. David har ju fördelen att omges av profeter, och Natan tillrättavisar ju David med skärpa. Och David böjer sig för Gud och ber om förlåtelse och får en sorts upprättelse där naturligtvis. Ändå är det så att det här barnet som är resultatet av den där otrohetsnatten, det barnet dör direkt vid födseln, om vi förstår det hela rätt. Det är en sån där lite obekväm konsekvens av synd som vi inte riktigt vill se. Men det är i alla fall uppenbart att de som skrev ner de här berättelserna i Bibeln kopplar den barnets dödsfall till att det blev avlat i synd, så att säga. Men Gud är aldrig långsint, utan förlåtelse är förlåtelse och upprättelse är upprättelse. Och nästa barn som David och Batseba får tillsammans, det är självaste Salomo, han som sen blir nästa kung av Israel och som får bygga Guds tempel. Man kunde ju annars tänkt sig att det skulle liksom bara bli katastrof med barnen utifrån den här relationen, men upprättelse är upprättelse och Guds förlåtelse är Guds förlåtelse. Jag vet inte om ni ser på såna här tv-serier som Paradise Hotel och sånt där. Jag gör det inte, för jag orkar inte med dem. Inte ens de här korta reklamvisningarna att det ska komma orkar jag riktigt med. För jag tycker det är så jobbigt med alla såna här konflikter. Såna här tjafskonflikter som inte är riktiga konflikter. Det finns massor med såna tv-serier. Jag kan inte ens namnet på dem, men det är olika paradisöar dit vi skickar en massa ungdomar och sen så ska det bli en massa kärlekskonflikter och gnabb hit och dit. Jag valde i alla fall att använda det som liknelse på Davids hovtid. Han har 8 fruar och 18 barn. Och det är någon sorts Paradise Hotel över det här. För det är alltid fruar och barn i olika schismer och komplotter om vem som ska försöka ta över makten och vem som ska få göra ditten och datten och vem som ska få efterträda David. Och det ställer till en massa bekymmer. Ett av de största bekymren, det är ju att Amnon, en av Davids äldsta söner blir kär i en halvsyster, alltså en dotter som David har med en annan fru. Så de har samma pappa men inte samma mamma. Det står att han blir kär i henne eller förälskad i henne, men det slutar med att han våldtar henne när hon inte vill vara med på hans inviter. Och detta är Absaloms syster. Det är alltså en flicka som heter Tamar och som är dotter till den här Mikal, Sauls dotter. Så det här är Sauls barnbarn, Absalom och Tamar. David gör ingenting direkt åt den här saken. Han känner till det, men han straffar inte Amnon, vilket gör att Absalom blir full av vrede och hämndbegär. Och efter två år ungefär så får Absalom chansen och dödar sin halvbror Amnon då, som hämnd för den här våldtäkten. Efter det så tvingas Absalom fly till sin morfar i 3 år. Och det är det som liksom är ursprunget till den här stora revolten emot David. Absalom drar ihop en egen här och startar ett upplopp, en revolt emot David. Han intar först Hebron som är Israels gamla huvudstad där hela historien började med kung Saul och alltihopa. Och han marscherar sen upp mot Jerusalem. Och nu händer någonting makalöst. Israels genom tiderna största krigarkung David. Han som vinner varenda slag. Han som sitter i huvudstaden. Han har livgardet där och han har en stor del av sin armé på plats. Han väljer att fly. Han väljer att backa ut bakvägen ur Jerusalem när Absalom kommer med den här. Och folket i staden förstår ingenting. Han som är vår hjälte, han som är vår beskyddare. Och nu smiter han bakvägen med några av sina närmaste män. Det framgår ju inte klart och tydligt varför. Men jag tror att David gör det av några olika anledningar. Dels är det ändå sin egen son han slåss emot. Och kanske hoppas han på en annan lösning. Ett stort skäl till detta är nog också att David inte vill starta ett krig inne bland civilbefolkningen i Jerusalem. Han inser hur många kvinnor och barn och andra oskyldiga som kommer att gå åt i det här slaget. Så han väljer att backa ut bakvägen, låta Absalom sitta 2-3 dagar på tronen, men han nöjer sig ju inte där utan han ger sig ut efter David. Och så får de istället mötas i Efraimskogen som är Davids gamla hemplaner där han har flytt undan Saul många gånger åren tidigare. Så där känner han till hela terrängen och alltihopa. Och det är det slaget i Efraimskogen som slutar med att Absalom fastnar med sitt långa hår i grenarna på ett träd och blir hängande. Och David har sagt att ingen får skada Absalom. Vi ska besegra, slå ner revolten, men vi får inte ta livet av Absalom. Men Davids närmaste män går ändå fram och sticker svärdet i Absalom så att han dör. Det här är en snabb genomgång av ganska många kapitel i Samuels böckerna. David, den största krigarkungen, Messias förebild i judarnas historia och i Bibeln. Men han får inte bygga templet. Han får liksom stanna på tröskeln. Han förbereder byggandet av templet. Han börjar samla på sig guld och ädelträ. Och han till och med planerar administrationen för det kommande templet. Hur tjänstefördelningen bland överste prästerna ska se ut och så vidare. Men han får inte bygga templet. Och vi känner igen det, eller hur? Vi känner igen det från Moses som leder folket ut ur slaveriet i Egypten. Som leder dem hela vandringen. Men som på grund av ett eller ett par misstag längs vägen inte anses värdig att få leda folket in i Kanans land, utan får stanna på höjderna utanför och dö, och sen får tappade namnet, men Aaron och Josua precis leda folket in i Kanans land. Jag vet inte om du är fascinerad av söndagsskoleberättelser som jag är, men i vuxen ålder så kommer de att betyda lite annat ändå. Jag tänker att det finns mycket att lära sig av kung Davids liv. Och han har ju utifrån de här äventyren, de här prövningarna, de här sorgerna och segrarna blivit den som har skrivit flest psalmer i Psaltaren. Den som vi lär oss mycket ifrån när det gäller Guds relation och böneliv. Och den som många av de psalmer som användes och används fortfarande i det judiska gudstjänstlivet. Vi lär oss självklart ifrån sönerna den här urvalsprocessen. Att när vi ska välja ledare så måste vi lyssna in Guds röst. Inte bara titta på CV:t eller se vem som har störst, bredast axlar och högst utbildning, utan också lyssna in vem Gud ser. Kanske någon som inte ens är på plats. Kanske ska vi välja en ledare från ett annat håll. Och så Davids ord som jag nu glömde säga, men när han möter Goliat och Goliat står där med svärdet och det här tjocka spjutet, då säger David: du kommer emot mig med svärd och spjut, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Alltså, han säger inte att jag har en slangbälla och jag är jätteduktig, utan jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Hur ofta ska vi, borde vi, säga detsamma? När djävulen attackerar oss på alla möjliga fronter, och det må vara kyrkans ekonomi eller privata relationsproblem eller vad som än håller på att falla sönder. Och ofta så upplevs ju de här problemen i våra liv precis som en jätte som aldrig någon annan har besegrat förr. Och nu står jag inför det här. Men tänk att få kunna säga orden: ja, du kommer emot mig med all möjlig mänsklig kraft, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Ledarskap byggs genom livets prövningar och ofta i ganska små beslut. Men att se herdepojkens hjärta som väljer att ta striden mot vargen och lejonen, vargen var det inte, lejon och björnar var det, istället för att fly. Ja, det är liksom i de där sakerna kunde Gud liksom se. Här har vi en karaktär som går att forma och göra till någonting stort. Vi kan tycka att våra beslut i livet som vi ställs inför är liksom små och inte betyder någonting. Men de är med och formar oss för framtiden och för nya uppgifter i Guds rike och i vardagens olika karriärer eller var vi är någonstans. Och så vill jag sist bara poängtera att synd föder synd. Och synd får alltid... Ursäkta, där hade jag en sån här mikrofonsändare. Synd föder synd och synd får alltid konsekvenser. Men det finns alltid upprättelse och full förlåtelse att få för den som bekänner sin synd inför Herren och viker sig ner och erkänner. Eller hur? Tänk att första barnet dör, andra barnet med samma fru som han har fått genom den här otrohetsaffären, så blir det nästa kung Salomo som får bygga templet. Amen.